reportaget. Årsboken Jämten släpptes i början av april. Den är gemensam för Jämtli, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening. Och den har kommit ut ända sedan 1906. Jämten 2025, den har titeln Odling och trädgård. Och som titeln säger, om odling och trädgård så tar det oss med på en resa runt åkertegar och kolgårdar, in i trädgårdar, plantskolor och till och med in i skogen. Artiklarna i boken ska ge insikt i hur människan genom historien har kämpat med sina odlingar och så småningom förädlat sina grödor så till en grad att hela vårt ekosystem sätts på spel. I Jämten 2025 så får vi lära känna kulturarvsväxter och djur. Vi får se hur man mot alla odds odlat i fjällmiljö. Vi får se försöksodlingar och experiment, följa den blomstrande järnvägen och se hur odlingarna såg ut bland annat vid Frösö sjukhus och på Funäsdalens sluttande potatisåkrar. Jämten 2025, det är en bok som är fylld av texter och bilder om nödvändigheten, nyttan och nöjet med odlandet. Följ med taltidningen på boksläppet där jag mötte några av författarna som får berätta om just sina bidrag till boken. Vi börjar med att låta landsantikvarie Olof Amelin presentera det hela.
Vi vågar väl skvallra lite om det här projektet vi jobbar med kring Jämten. Jag tänker på att vi funderar på om man skulle göra alla Jämten tillgängliga digitalt och sökbara. Det vore väl rätt fantastiskt, för vilken källa till kunskap det här är. Det vet vi som jobbar här på Jämtli, men alla ni som är intresserade av Jämtland Härjedalens historia i alla möjliga avseenden, ni vet att det finns massor att hitta i den här. Och det finns ju också register utgivna vid några tillfällen, men det fångar ju inte in allt. Men om allt skannades och gick att söka, då skulle man ha en fantastisk källa till kunskap. Och det håller vi på att jobba med, så det hoppas jag att vi ska få till inom en inte allt för avlägsen framtid. Men nu ska vi prata om den här fantastiskt vackra boken. Odling och trädgård är 2025 års tema för Jämten. Och vi ska nu få lyssna på några av dem som har skrivit, som får några få minuter var att berätta lite grann om vad de har pysslat med. Så jag skulle vilja be alla författare att komma upp och försöka ta plats på de här små pallarna. Så ska vi se om vi kan fördela ordet och få ordning på torpet. Vad bra! Och då tycker jag att det enklaste är ju faktiskt att ge ordet i den ordning jag satt er. Är inte det trevligt ändå? Jag börjar med Hans Halvarsson som sitter närmast mig här. Som har skrivit om lantbruket i Jämtlands län med tonvikt på utvecklingen under 1900-talet och 2000-talet. Och du får 5 minuter av mig. Ja, varsågod.
Hans Halvarsson heter jag. Kom till länet 1976 som nyutexaminerad agronom. Började jobba på lantbruksnämnden. 1976 hade man precis gjort en utredning som hette Lantbruket i Jämtlands län. Och det var länsstyrelsen och lantbruksnämnden som hade gjort det tillsammans. Och man hade gjort en ordentlig genomlysning av hur det såg ut då. Det fanns 19 000 mjölkkor i länet. 2100 mjölkbönder. Man brukar ungefär 48 000 hektar. Och det var 4 000 bönder totalt. Och utifrån det tänkte jag, där kan man ju spinna på kanske. Hur hade vi kommit dit och hur skulle det bli? Den här utredningen mynnar ut i en målsättning att man skulle skapa möjlighet att ha 25 000 mjölkkor 1990. Och då tänkte jag att, då kan man se vägen fram till 76 och från 76 och fram till våra dagar. Med lite utvecklingar kring jordbrukspolitiken, hur den har påverkat, tekniska utvecklingen, hur den har påverkat. Och den här lilla kossan får symbolisera det som egentligen är tonvikten, alltså mjölkproduktionen har jag följt i huvudsak. För att den mjölk- och köttproduktion är det som har bästa naturliga förutsättningarna för brukande i vårt län. Det är den som ändå har gett de alltså heltidsjordbrukarna sysselsättning och inkomst genom åren. Jag hoppas att det kan vara spännande att följa den här utvecklingen och det finns en hel del, tycker jag, matnyttigt material att titta i artikeln.
Tack så hemskt mycket! Tack Hans. Jag ska säga att jag heter Olle Amelin och är chef för Jämtli till vardags och har dessutom då skrivit förordet till årets Jämten. Men nu ska vi gå längre tillbaka i tiden och Martin, du har ju gjort ett fantastiskt spännande forskningsarbete om jordbruk i längre tillbaka i tiden. Så varsågod.
Ja, Martin Skoglund heter jag då, som sagt. Historiker på Stockholms universitet. Har en bakgrund som agrarhistoriker från Sveriges lantbruksuniversitet där jag disputerade. Och jag har forskat mycket om jordbruket i historisk tid och framförallt hur det har påverkats av väder och klimat. Ända från 1500-talet till början av 1900-talet. Jag har studerat många olika områden i Sverige, men Jämtland är ju en av de områdena jag egentligen studerat mest. Och det har liksom blivit så lite av ett dels av att jag ville studera olika områden. Något område i södra Sverige, något i mellersta, något i norra Sverige. Men Jämtland är fastnat extra mycket för just för att det finns ett så fantastiskt rikt källmaterial här. Just för de sakerna som jag vill studera. Men också för andra grejer också, såklart. Och det är mitt kapitel handlar om i spannmålsodlingen. Och det kanske är en av de grejerna som de naturliga förutsättningarna. Om naturliga förutsättningar här egentligen är mer gynnsamma för mjölkproduktion och boskapsproduktion överlag då, så spannmålsodlingen har inte så bra naturliga förutsättningar här. Och det är ju det jag pratar om mycket i mitt, eller skriver om då, mycket i mitt kapitel. Jämtland ligger ju liksom, vad man skulle kunna säga, den gränsen, den klimatologiska gränsen inom vilket det är rimligt att bedriva någorlunda storskaligt åkerbruk. Och historiskt sett har man odlat mest korn här. Förr i tiden så åt man mycket av det också. Idag används det mest som fodergröda, men det var också viktigt som foder förr i tiden då. I kapitlet så pratar jag också en del om inte bara skördarna, men också olika skördedatum bland annat. Och hur ofta frosten tvingade fram en tidig skörd och förstörde skörden. Jag pratar också om en del missväxter, 1772 bland annat, och beskriver också utifrån en sockenpräst i Föllinge. Han beskriver att efter missväxten 1772 så var utsädet så dåligt så att en tunna korn vägde mindre än hälften av vad gjorde ett vanligt år. Det vägde ungefär 4 lispund som är 35 kilo ungefär, jämfört med 70-80 kilo ett vanligt år då. Och här skiljer sig Jämtland och Norrbotten och viss mån Västerbotten också då, från södra Sverige, att inte bara varierar skördevolymen väldigt mycket, men vikten på det skördade kornet varierar väldigt, väldigt mycket. Och väldigt ofta så skördar man här, tvingades man skörda korn av väldigt låg vikt och alltså väldigt dålig kvalitet. Och egentligen inte något som alls lämpar sig så bra för att för livsmedelsproduktion eller för att göra mat av. Och det här då används då istället som foder då, i de här fallen. Jo, jag skriver också om andra grödor. Kornet utgjorde nästan 90% av allt spannmål man odlade. Myndigheter och ståndspersoner försökte ivra mycket för att man skulle odla mer råg till exempel. Man tänkte att rågen var en av nycklarna för att liksom verkligen förbättra och revolutionera jordbruket jämfört på 1700- och 1800-talen. Men det slog aldrig riktigt in och bönderna var ganska skeptiska till att odla mer råg. Ett exempel som jag tar upp i kapitlet är efter ett särskilt dåligt eller kraftigt missväxtår 1821 så anordnade man undsättningssäd som bönderna i Föllinge och norra Jämtland kunde hämta i Sundsvall. Och det var ganska bra efterfrågan på kornutsädet, men när det gällde rågutsädet så hade inte en enda bonde kommit för att hämta det då. Och de hade liksom svarat att de fruktade skjutsen. Och det får man tolka som att de tyckte inte det var värt att hämta rågutsädet. Det var vasaråg i det här fallet. För att rågen var ännu mer temperaturkänslig än kornet. Och just det här året efter ett missväxtår så hade de väldigt färskt i minnet att risken med att odla de här grödorna. Och ja, de fann det helt enkelt inte värt att hämta ut rågen. Boskapsproduktionen var ju väldigt viktig. Och apropå de här siffrorna du pratade om så tar jag också upp i kapitlet och jämför lite över tid. Och 1810 så hade man faktiskt 1,2 kor per capita i Jämtland. Den högsta siffran i Sverige på den tiden. Nästan dubbelt så mycket än en del andra norrländska län. Och sen jämför jag också med 2014 och också en siffra på det. Och då är det 0,1 kor per capita. Så det kan man tänka på lite. För det här med självförsörjningen kom upp väldigt mycket på agendan även här i Jämtland. Mm. Ja. Tack så mycket.
Tack. Jag ska också säga att Jämten är ju inte bara årsbok för jämtliv, vilket man kan förledas att tro, utan det är också Heimbygdas och Jämtlands läns konstförenings årsbok. Och det passar ju då bra, Görel, att Görel Stefansson, som är en flitigt återkommande skribent i Jämten och glatt oss med fantastiska beskrivningar av en del av den konst som vi både har och som kanske finns på annat håll men relaterar till årets tema. Det har Görel beskrivit många gånger. Så varsågod.
Ja, jag skriver alltså konstposer i Jämten. Det brukar vara 5 stycken. Och de är på de svarta sidorna i boken, så hittar ni dem. Och då brukar jag ha, eller det är en bild på konstverket till fråga. Och sen så skriver jag lite grann om konstnären. Plus gör en analys av verket till fråga. Och nu, jag följer ju temat. Och nu gällde det ju odling. Så då fick jag verkligen leta för att hitta då som det passade till temat. Och sen var jag vill inte ta någon konstnär som har funnits med tidigare. Och du, Olle, gav mig ju ett tips här. Torsten Renqvist. Så det blir 2 fågelskrämmor i boken. Och en var då via Olle som gav mig ett tips. Och sen, så Torsten Renqvist kanske ni känner till. För han har ju gjort den här sjunken tärning som finns utanför biblioteket. Och sen så har ju också Erik Dietman gjort en skrämma, som man kallar den. Och han slog igenom en svensk som blev också väldigt stor i Paris. Han blev årets skulptör ett år i Frankrike. Det får ni läsa mer om i boken. Sen Axel Sjöberg, den heter Skördetid i Jämtlandsfjällen. Och den är en väldigt vacker bild i färg. Och höhärsan som är där, den verkar vara alldeles färskgräs, för den är alldeles så här vårgrön i färg. Jag har inte hunnit titta än, så jag hoppas den är bra i bildboken. Och sen så har jag med Karl Örbo, Skördefolk på väg. Och ni som såg utställningen Blickar kanske kommer ihåg den. Det är en rad med skördefolk som går iväg till arbetet. Och så är det en flicka som vänder sig om och tittar på oss som betraktar tavlan. Men det jag ska prata om nu, det är ju Bo Beskow, som var verksam på 1900-talet, dog 1989, och som var son till Elsa Beskow. Och jag gissar att alla i den här rummet känner till Elsa Beskow. Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin, och också Blomsterfest i Täppan. Och den är ju ganska järv där egentligen, för det är ju då som skildrar klasser. Där det är ogräs som barfota kommer och hotar idyllen, när de här fina blomstren står där i högklackade skor. Så den är lite speciell. Men han är känd då för till exempel att han har jobbat mycket med glasmålningar i olika kyrkor. Och i Skara domkyrka så arbetade han i 30 år för att göra sina glasmålningar, och då han inspirerades i England och Frankrike, och han ville göra samma glas som han gjorde på medeltiden för att få fram den glans som de tavlorna hade. Så han arbetade hårt med det här med glasen. Och sen är han också känd för han var väldigt god vän med Dag Hammarskjöld, FNs generalsekreterare, och de brevväxlade flitigt ända fram till 1961, då Dag Hammarskjöld omkom i flygkraschen. Och då gav han ut en bok sen, Breven från Dag. Så där kan man läsa deras korrespondens. Och han har gjort en hel del i meditationsrummet i FN-huset i New York. Till exempel, han gjorde en muralmålning. Och sen har Malmsten gjort enkla pallar där. Så det är ganska stilrent och enkelt i det där meditationsrummet. Ja, jag ska säga mer om honom. Han gjorde också porträttmålningar, till exempel av Tage Erlander. Och han gjorde av Ernst Wigforss, kanske en del kommer ihåg, finansministern. Och han gjorde också illustrationer, till exempel Anjara och Harry Martinsson. Och han blev god vän med John Steinbeck, Nobelpristagaren som skrev Redens druvor. Så han också illustrerat hans böcker. Så att han var en mångsysslare och han med mycket. Då får ni läsa vidare i boken. Tackar för mig.
Jag är född vid Torsjön. Jag skriver i min text om en man som jag kände från barnsben som heter Erik Andersson. Som jag tyckte var som en renässansmänniska. Fast liksom, varför tyckte jag det? Jo, för att han var en sån han var så otroligt vetgirig och törstig på kunskap om världen. Och han hade sitt jordbruk och byggde sina båtar, men samtidigt byggde han ett oratorium. Och han byggde en stor, fantastisk teakbåt på Lagårdsbotten. Och han dog innan den, jag vet inte om den fortfarande ligger där. Men jag är väldigt nyfiken på det. Kanske jag ska åka dit i sommar och se om den gör det. Den går ju i alla fall inte ta ner. Den var så stor, den behöver ett hav. Det är så fantastiskt. Han använde kanske 35 år åt att bygga den där båten. Vilket påminner mig om en författare som skriver om vår landsända så fruktansvärt underbart, som heter Torgny Lindgren. Som jag läste på bussen idag. Och han skriver någonstans att han använde 35 år för att bearbeta de erfarenheter som ligger till grund för boken Pölsan. Och jag tycker det är så vackert att någonting får ta den tiden. Ska jag sluta där? Jag är jätteglad över att jag får ha med en text i den här boken.
Tack. Ja, pölsa, det är något det. Hur var det? Var det ekorrkött som var hemligheten med den pölsa som Torgny Lindgren beskriver, om jag minns det? Ja, Rebecka Tall, Jämtlis trädgårdsmästare. Varsågod, du har skrivit om Frösö sjukhus.
Tack. Ja, men jag började jobba här för några år sedan. Och det som hände då var att min kollega Karin här sa: kom Rebecka, jag ska visa dig en sak här uppe på vinden. Det finns drivbänksfönster här och de sägs komma från Frösö sjukhus trädgård, den som inte finns längre kvar. Och för er som inte vet vad ett drivbänksfönster är, så är det inte ett vanligt fönster som man har återanvänt för att göra en drivbänk, utan ett drivbänksfönster är en fantastiskt fönster som är designat enbart för att ha för drivbänkar. Och de är nästan alltid 1x1,5 meter stora och väldigt speciellt designade med vattenavrinning och liksom. Och de fanns det ju miljoner av i Sverige. För att det var det man använde till stor del när man hade handelsträdgårdar och institutionsträdgårdar för att driva plantor. Man hade kanske några växthus, men drivbänkarna var ju det som var den stora grejen. Men jag ville ta reda på mer om de här drivbänksfönsterna som kom från Frösö sjukhus. Så vi luskade fram några personer som vi kände till som hade jobbat där innan det revs i början på 1990-talet. Och då fick vi en donation med en massa fotografier av en fotograf som heter Bertil Hjelm, som hade också säsongsarbetat i trädgården. Och det här var ju en skatt. Det var ju foton inifrån växthusen. De här gamla växthusen som var byggda på, jag tror 20-talet om jag inte minns fel, som nu är helt borta. Och hur de jobbade med jord, och de jobbade med, hade jordlådor och växter, och det var detaljer som man kunde se på de här. Och jag kände bara, men det här måste ju göra någonting med, jag måste ju visa upp det här. Och när jag fick frågan om att skriva så tänkte jag, men då visar jag de här fotorna. Så för mig känns det som det är en fotovisning, och sen har jag beskrivit lite grann runt de här fotorna, men det viktiga är ju att se hur det såg ut. Och Frösö sjukhus var alltså ett mentalsjukhus som låg på Frösön här i Östersund. Från, jag tror det invigdes på 20-talet, 1920-talet, och lades ner allt eftersom under slutet på 1900-talet. Och de hade en stor trädgårdsanläggning med tre stora växthus. Kommer ihåg 500-300 drivbänksfönster i slutet och 9 växthuskast, som är alltså en enklare form av växthus. Och allt det här revs i början på 90-talet, jämnades med marken. För att de då skulle bygga en ny anläggning ute i Ås i Rösta. Och det gjorde de, och det var en fantastisk nya växthus med automatiserade och allt var jättebra. Men det gamla revs ju och försvann. Och nu kan man ana en liten yta där hela det här trädgårdsmästeriet fanns förut. Och sen ett antal år senare så la man ner hela verksamheten i Rösta också. Och trädgårdsmästeriet var från början, de skulle vara självförsörjande på hospitalet. Och sen allt eftersom så blev det mer och mer. Det var också prydnadsväxter mycket. Och sen till slutet så började de förse liksom andra delar av landstinget också med krukväxter. Och det var också en del i rehabiliteringen för patienterna där. Så att många patienter fick jobba i trädgården som en del av deras rehabilitering. Vilket jag tycker är ganska fint att det har funnits redan för 100 år sedan, den tanken. Och så försvinner det, så kommer det tillbaka och brukar det väl budgeteras bort ganska ofta. Men det vore ju fantastiskt om det kom tillbaka igen, tycker jag.
Tack Rebecka. Vi vågar väl avslöja att det är du som håller i buketten på bokomslaget. Så du är med både i text och bild. Nu, Johan,
ja.
Så ska vi få lyssna på lite grann om Jämtlandskornet.
Ja, tack så mycket. En ära att få det här. Apropå att rehabilitera sinnesslöa på mentalsjukhus. Så för ett antal år sedan, efter en smärre livskris, så fick jag för mig att jag skulle brygga öl från grunden. Vilket skulle innebära att jag ville plöja med häst och så för hand och skörda med lie. Och det har jag aldrig klarat av, det har jag aldrig lyckats med. Men i den processen så fick jag via sociala medier kontakt med en människa i Norrtälje som sa sig ha ett korn som var alldeles förunderligt, en kornsort. Som hade inhämtats i Jämtland, i Storsjöbygden, någon gång under andra hälften av 1800-talet. Och sen sparats på Köpenhamns universitet i en fröbank. Och han bedrev en liten provodling i Norrtälje. Och han skickade mig prova 1 kilo utsäde. Jag minns inte. Jag kanske ljuger. Det kanske står i min artikel. Som jag fick testa och så ut. Och det här kornet är alltså ett korn som har odlats i Jämtland. Och som har försvunnit någon gång på andra hälften av 1800-talet. När modernare sorter har kommit som har funkat bättre eller som har givit mer eller av någon anledning byts ut. Och det här skriver jag lite grann om i artikeln eller i reportaget. Och jag skriver lite grann om varför det här kornet är så unikt. Det är nämligen så att man har gjort genetiska studier på kornet och kan se då att det liknar inga andra korn i Norge eller efter Norrlandskusten eller i Dalarna. Utan det är som en egen sort, vilket tyder på att det är en väldigt gammal sort. Eftersom när det blev såna här missväxter så bytte man ju utsäde med varann. De som hade det riktigt dåligt fick gå och fixa nytt utsäde. Och det har förmodligen inte hänt med det här kornet i någon jättestor utsträckning. Utan man har kunnat hushålla med det i hela, i Storsjöbygden i alla fall, under väldigt lång tid. Och det i sig innebär ju då att det här kornet borde ha en massa egenskaper som inte nya, modernare sorter har. En egenskap är till exempel att det mognar väldigt ojämnt. Vilket gör att man kanske får den här effekten att utsädet får dålig kvalitet för att det blir smått. Men det är också så att när helst det blir skördedags så finns det alltid någonting som är lite moget på hösten. Dagens korn mognar allihopa exakt samtidigt och så måste man ta det med skördetröska. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer om det här. Jag har odlat det i flera år med plöjt och harvat med häst. Jag själv kan inte plöja och harva med häst. Det är nästan ingen som kan längre. Men jag har hittat en kar som, och hans fru som kan hjälpa mig. Så jag tar in dem på entreprenad för att göra det här. Och sen är det så att nu alldeles nyligen, förra året, så fick jag bestämma mig för att det blev kanske inte det sista året, men ett avbrott i odlingen för att livet kommer emellan. Jag har tonåringar som måste åka på fotbollsträningar och basketkupper och sånt. Och som inte alls är intresserade av att fortsätta lära sig slå med lie och sånt. Strunt. Så därför har jag lagt av lite grann nu. Men kornet är mångfaldigat och finns över hela Sverige nu på massor med olika ställen. Fast i väldigt liten skala. Så att det här kornet är liksom inte så mycket på grund av mig, men det är räddat till eftervärlden. Och kanske har det egenskaper som vi kan ha nytta av någon gång i någon form av klimatförändring eller kris eller bara i andra tider. Jag vet.
Tack. Ja, det passar ju väldigt bra, Karin. Karin Andersson som jobbar här på Jämtli och varit ansvarig för väldigt mycket av det som växer här, både på fyra ben och i marken. Cirkeln är sluten heter ju din text. Varsågod.
Ja, det heter den. Karin Andersson heter jag och jobbar i 22-23 år eller något sånt. Har jobbat med vår fantastiska djurbesättning. Jag har faktiskt fått möjligheten att skriva två artiklar i Jämten. En om genbanksdjur och Jämtlis djurbesättning. Och där vill jag lite grann koppla ihop med dig. För att de här djuren, lantrasdjuren, är ju sådana som har lite speciella egenskaper. Och som skulle kunna vara bra i klimatförändringar och så vidare. Men det får ni läsa om i boken. Jag har också skrivit den här artikeln Cirkeln är sluten. Och den handlar om vårat klonarkiv kan man säga. För att jag som glad amatör var ju lite, jag var inte trädgårdsmästare, men det var bara jag som var intresserad. Så jag fick ta hand om trädgården här på Jämtli. Och var ju jätteintresserad. Programmet för odlad mångfald, Rio-konventionen och så vidare. Man skulle spara på fröer, vi skulle spara på träd, vi skulle spara på perenner och frukter och ja, massa olika växter. Och jag tänkte, men perenna inventerare ska jag bli. Så att det vart jag. Och vi inventerade ju perenner i Jämtland, inventerade jag då. Hittade ett par, det var perenner från före 40-talet med historia. Och det här var ju jätteintressant. Det var jättekul att hitta fru Frida Lindström här uppe i stan. Och vi var där och grävde och fick ta de här plantorna. Vi skickade dem till Alnarp och de var på provodling där. Och sen kom de ut i den här handelsträdgårdarna så att man kan köpa dem till exempel på ja, växtvaruhuset. Efter ett tag då, när man har provodlat de här, då fick man ju också möjlighet att ta tillbaka de här växterna i till exempel museer, hembygdsgårdar, där man hade lite, inte privatpersoner utan där det var lite en organisation som skulle kunna ta hand om dem. Så jag har ju också fått vara med och plantera de här växterna här på Jämtli som jag inventerat och plockat hem till POM, då, programmet för odlad mångfald. Och även har jag fått möjligheten att få ha lite vandringar då innan Rebecka kom. Så det har ju varit en fantastisk tid. Och just det här att cirkeln är sluten, jag fick bara plocka hem dem och sen sätta dem här på Jämtli. Det har ju varit jättekul. Tack!
Ja. Det finns ju massor att läsa som ni förstår. Och det här är ju inte, skulle jag säga, en bok för den som letar efter tips om hur jag ska bära mig åt i trädgården. Det är inte det här handlar om. Utan det här handlar mer om hela den fantastiska kulturhistoria som omgärdar allt det vi odlar och vill odla. Och vi kan väl också nämna att det är lite grann, tycker jag, ett startskott för en intensifierat fokus på just odling och odlingshistoria på Jämtli. Därför att, Rebecka, vi har ju tittat på SJs odlingar som en gång i tiden låg precis nedför backen här. Och där man odlade växter för hela Sverige. Eller ja, framförallt för norra Sverige ska jag väl säga då. Man odlade här nere, man lastade på järnväg och man körde det till de olika stationerna i norra Sverige för att smycka dem med buskar, träd och blommor. Och det där är någonting som vi vill försöka gestalta. Så att där finns det fantastiskt spännande planer, så att det finns anledning att komma tillbaka och titta på vad vi lyckas göra av det. Men med det så vill jag rikta ett varmt tack till alla er som har bidragit till den här fantastiska boken Jämten 2025 som kommer väldigt lägligt så här i början av odlingssäsongen.